Veikkaus har misslyckats med att minska spelberoendet bland finländarna. En åtgärd som nu vidtas är att minska antalet spelautomater med 8000 de närmaste åren. Särekoski är också övertygad om att många problem kan lösas med att det blir obligatoriskt för spelarna att identifiera sig.
Ja se tunnistautuva pelaaminen on se meidän strategian ja myös sen vastuullisuuden aivan ytimessä. Sen tunnistautuvan pelaamisen kautta syntyy se digitaalinen ekosysteemi, joka mahdollistaa myöskin sen turvallisemman pelaamisympäristön ja vastuullisemman pelaamisympäristön.
En identifiering leder till en trygg och ansvarsfull spelomgivning, säger Sarekoski här. Indiens regering har delat delstaten Jammu och Kashmir i två delar samtidigt som delstatens flagga avskaffades. Jammu, som nu domineras av hinduer, och Kashmirdalen där muslimer är i majoritet, blir en egen delstat som styrs direkt från Delhi. Den nya delstaten har över 12 miljoner invånare. Det nordliga bergsområdet Ladakh, som tidigare ingick i Jammu och Kashmir, blir en egen delstat. De flesta av de närmare 300 000 invånarna i Ladakh är buddhister, som också kommer att styras direkt av centralregeringen. I Libanon fortsätter de politiska protesterna för tredje veckan i rad. Demonstranter blockerar vägar över hela landet för att ge eftertryck åt sina krav på genomgripande politiska och ekonomiska reformer. Protesterna har fortsatt trots att regeringen avgick i förrgår och trots att armén vädjar till aktivisterna om att riva barrikaderna. Banker, skolor, ämbetsverk har varit stängda i över 10 dagar, men bankerna planerar att hålla öppet imorgon på fredag. Ett av världens största bilföretag kan se dagens ljus som en fusion mellan Fiat och Peugeot blir av. Franska PSA och italienska FCA har i princip sagt ja till ett samarbete och nu slipas detaljerna. En fusion skulle innebära att bilmärken som Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati och Peugeot hamnar under samma tak. Och nu ska det bli debatt i Ylevega. I slaget efter 12 diskuteras EUs framtid, bland annat i skuggan av Brexit.
Ja, välkommen till slaget efter 12. Det är torsdagen den 31 oktober idag och det skulle ha varit sista dagen då EU har 28 medlemsstater. Och från imorgon skulle det varit 27 då. Vi vet alla varför. Storbritannien som skulle lämna. Men som vi alla också vet blir det inte av nu heller. Så att vi kan bara spekulera vad som händer. Ingen vet. Hur det går för de 27 som så småningom sen ska klara sig utan britterna ska vi diskutera här och nu i slaget efter 12 tillsammans med Teija Tiilikainen som är direktör för EU-center för att motverka hybrida hot. Välkommen.
Tack.
Centret ligger här i Helsingfors. Fint. Och välkommen säger jag också till Heidi Hautala, Europaparlamentariker för De Gröna. Välkommen.
Tack.
Heidi Hautala, ni hade gruppmöte för De Gröna i London här om veckan. Kände ni någon European spirit där borta eller var det en bortblåst?
Det var nog ganska mycket bortblåst, även om man kunde vittna om olika demonstrationer kring vår, eller nära vår mötesplats i centrum av London. Man såg vissa pro-Brexit-demonstranter, så anti-Brexit-demonstranter nära parlamentshuset. Men det som man vittnade om ännu mer är att det fanns demonstrationen kring klimathotet, klimatkrisen. Mm-hmm. Den här Extinction Rebellion, en ganska stor omfattande rörelse i Britannien. Det finns unga och gamla och olika människor som nu säger att det är en sån här alarmsituation om vi måste agera och beslutsfattarna måste ta itu med det här. Så inte bara om Brexit, men nu kändes det att landet är väldigt tudelat.
Det är tidigare, du som har följt med länge i det här, vi har varit med i flera vändor också, har du varit med i slaget efter 12 här, vi har försökt förstå vad britterna sysslar med här. Det här känslan av ett enat Europa, det var till för ett det var några år sedan visserligen, men alltså det kändes att det här är en kontinent som vill höra tillsammans, som vill höra ihop, som vill forma en gemensam framtid, och det talades väldigt väl om det. Har det på något sätt klingat av?
Det har blivit svårare och svårare på grund av flera olika saker. Det som man kunde kanske nämna här i början är det att vi har ju sett nu en ökande kamp om världen på det globala planet. Och det fortsätter och fortsätter. Det finns nya makter som ifrågasätter de här kända västerländska värderingarna, vill komma med egna värden. Och man kan helt tala om en kamp om världen på det globala planet. Och det förblir ju inte där på det globala planet, utan det delar också västerländska stater liksom inifrån. USA och flera europeiska stater är mitt i den här diskussionen och polariserade medborgarsamhällen. Så det är också där vi måste söka svar och lösningar till den här frågan, varför den här konsensusen om Europas enhetlighet inte längre är samma som för 10-15 år sedan.
Och jag tänker nu bara så här, om jag citerar här icke namngivna europeiska företrädare just inom utrikespolitiken, alltså det är viktigt att EU talar med en röst, en röst har man sagt, betoning på en röst, och det är otroligt vilken tyngd Europa har internationellt när vi talar med en röst. Och så vidare. Ni känner säkert igen uttalanden det här slaget har fällts av utrikesrepresentanter i olika slag. Igår, tror jag det var, besökte Rysslands president Ungern. Ungerns president Viktor Orbán. Han har ju väldigt nära relationer och ser ut och hellre vilja kliva över på någon annans planhalva och så vidare. Så den här Europa med en röst, när Turkiet gick in i Syrien här om veckan, när rösten var inte enig, så att säga. Har vi tappat något? Vad säger du?
Jag skulle säga att den här förändringen på global plan som Teija Tiilikainen just diskuterade är väldigt viktigt. Att EU är liksom omgiven av väldigt många autoritära länder som nu liksom också har sina rötter inom EU. Alltså Polen, Ungern. Och jag tycker att det är ännu viktigare att EU försöker försvara såna här liksom värden som mänskliga rättigheter och rättsstatlighet och allt det här. För att det är ju inte bra för medborgarna i de länder som liksom förbjuder meningsfriheten och helt enkelt nekar att en liberal demokrati skulle kunna fungera. Så det här att tala med en röst är viktigt på det sättet att EU består ju som du sa fortfarande av 28 medlemsländer. Även om det är den 31 oktober. Så om man liksom behöver vara helt enhälligt, alltså att om alla 28 ska ha samma mening, så hörs inte EUs röst. Och jag hör till dem som tycker att det är helt angeläget att EU borde kunna ta ställning till globala evenemang med liksom, liksom majoritet. Så vi är fortfarande ganska mycket så liksom en union som består av stater, men det borde ta steg mot att vi har liksom mera gemensam politik, och kommissionen har ju gjort några förslag att liksom sprida den här liksom majoritetsbesluten, för att annars hörs inte EUs röst i världen, som blir mera och mera problematisk hela tiden.
Jag vill också, det var ju, det har förts fram att just det där med en röst, att EU borde kunna agera som stora stater gör.
Och det är ju precis som Heidi säger att vi lever fortfarande i en värld som består för det mesta av stater. Och i dagens läge ännu mera än för 10 år sedan. Att de här stora staterna dominerar den globala politiska agendan i stort sett i dagens läge. Och i den omgivningen så tyckte man att ju mera den europeiska unionen också kan bete på det där sättet. Att det här liksom är en röst och en vilja. Så desto mera har den makt att påverka den globala agendan och andra stater. Men det där samtidigt så har det blivit svårare och svårare att komma överens om de där processerna på basen av vilka den här innehållet i den här rösten då avgörs. Och nu när vi ser hur splittrad unionen är och att det finns medlemsstater som kanske hellre ska alliera sig med andra aktörer än övriga EU-länder, så är det ju en verklig utmaning. Men vad kan vi göra? I diplomatin så erbjuds EU många gånger en stol, och det har funnits långvariga diskussioner om att EU borde också få en stol till exempel i FNs säkerhetsråd. Att det handlar om makt och hur man kan förstärka unionens gemensamma makt. Det behövs kompromisser. Ska vi gå i den riktning som Heidi här lite förespråkar, att då innehålla i den där rösten, det vill säga unionens gemensamma politik, skulle då definieras på fasen av majoritetsbeslut. Det är en långvarig diskussion.
Jag tycker fortfarande att EU ska visa sig som ett exempel, till exempel i hållbar utveckling. Och vi lever ju i mitten av en global miljö- och klimatkris. Också en social kris, det är klart. Och jag tror att det finns ingen annan makt i världen som kan liksom bete sig som ett exempel. Och det här med den nya framtida EU-kommissionens idé att man ska kunna fram till en sån här liksom Green New Deal. Alltså en total förändring av hur våra ekonomier fungerar gentemot miljön. Och det betonas väldigt riktigt att det ska vara en sån liksom rättvis förändring, transformation. Så EU har en mission i världen, och jag hör till dem som tycker att vi måste bara pressa på och inte ge upp. Och det förutsätter att vi kommer över såna här kriser som Brexit. Och jag hoppas personligen att Britannien väljer att stanna kvar, men att man måste ju förbereda sig att det kanske inte går på det sättet. Ingen kan spekulera idag vad kommer att hända i slutet av januari, men vi måste fortsätta med vår mission, och jag ser att det är en viktig mission.
Men får jag då fråga dig så här, just på denna dag där det hade varit tänkt att Storbritannien lämnar, tycker du Heidi Hautala då att är den här krisen kring Brexit, är det så att säga en brittisk kris som gör att de är på väg, eller är det en europeisk kris som gör att britterna inte vill stanna?
Först tror jag att många tyckte att det var en europeisk kris. Alltså det fanns känslor att det kommer att hända i många, många andra länder, en efter de andra. Sådana liksom dominoeffekt. Men det blev inte så. Och nu kan man konstatera att EU har mera stöd av medborgare än tidigare. Och det är kanske på grund av att man ser hur liksom delat Britannien är. Och jag tycker att det är en brittisk kris att rötterna i Brexit går väldigt tydligt tillbaka till den tiden då liksom EU demoniserades av journalister och så kallade gula tidningar och allt det här.
Ganska mycket och görs i Britannien idag också.
Och det är ett klassamhälle, och det är alldeles lätt, allt för lätt att säga att det är EU som är skyldig och som liksom har skapat det här, men jag tror att det är en brittisk kris nu.
Jag hade där nästan alltid tyckt att det först och främst är en brittisk kris den vägen Att jag tycker att, att det är tydligt att en majoritet av Europa och de övriga medlemsländerna har haft ett projekt i Europa-integrationen som alltid har varit mycket mer än en frihandel och ekonomisk integration. Det har varit ett politiskt projekt och man vill ha mycket mer ut av det. Fred förstås, men också politisk integration, medborgarnas rättigheter, allt det här på en europeisk plan, gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. För en majoritet av EUs medlemsländer så har integrationen betytt mycket mer än bara frihandel och ekonomisk integration. Medan för Storbritannien så har det först och främst varit fråga om frihandel och ekonomiska friheter. Och så att från början så har Britannien anpassat sig ganska dåligt till det här projektet. Mm-hmm. Och försökt vända integrationen i en riktning som bättre hade motsvara de egna intressena. Men misslyckats för att den här, om man tänker på Tyskland och Frankrike och den här viljan att skapa ett politiskt Europa. Så den har varit så stark att Storbritannien har misslyckats. Och så att under alla dessa årtionden som det har varit medlem så den här diskussionen om, jag tycker att det har visat sig att britterna har varit besvikna och också det har lett till ett beteende inom unionen som i min uppfattning har varit acceptabelt. En vilja att försvåra. Vi tar nu till exempel det här med mänskliga rättigheter och att britterna har försvårat utvecklingen i den riktning som majoriteten av europeerna har velat. Så jag tyckte att det var ganska förväntat och britterna också som ett land tudelat som det blev sagt här. Så det var bara en tidsfråga att när det här skulle då ske att den här diskussionen om utträde skulle börja. Mm-hmm. Men att vi ser att den här tudelningen nu fortsätter, att det är inte lätt, men i mina ögon så är det. Så här ser jag den stora bilden.
Mm. Jag tycker att en viktig orsak till den som du beskriver är att Storbritannien har haft det här liksom fantastiskt stora förflutna.
Mm.
Och de har kanske lite illusioner om att i dagens värld så kan man behålla en sån ställning som de har haft under århundraden.
Ja.
Mm. Men lite sen, det här med Brexit och Storbritannien har ju tagit nästan allt syre på något sätt för många människor i orken att fundera kring Europa och vad som händer. Så det har liksom sugit upp energin väldigt mycket. Kanske inte naturligtvis i parlamentet har man diskuterat många saker, men för det så här, för vanliga människor som mig så har det tagit ganska mycket och jag har fokuserat på det där. Och därför har det inte kanske trängt fram i medvetandet den här processen som EU-kommissionen har tagit initiativ till att lägga olika förslag om hur vill ni nu gå vidare? Hur vill ni att den här unionen ska se ut? Och där finns ju olika scenarier och det är ju alltid egentligen samma diskussion som är uppe på tapeten. Att, alltså, vill ni att det bara ska vara en handelsunion eller vill ni gå vidare en fördjupad? Det har vi hört på något sätt Maastricht, det hördes i Lissabon och det hördes kring alla de här avtalsdiskussionerna. Eller ska euroländerna gå vidare eller vill ni något helt annat? Det här, hur ser ni på det här att vad ligger vi? Vad vill Finland? Vad vill vi egentligen att EU ska bli? Ska vi fortsätta som vi har gjort hittills? Liten och enkel fråga att svara på. Kort.
jag tycker att säkert de flesta i de flesta medlemsländerna finns det en majoritet bakom det att det ska fortsätta som hittills. Det vill säga med små steg i riktning av en fördjupande union. Mm-hmm. Det finns, jag ser inga sådana stora diskussioner. Vi har de här EU-kritiska kretsar, det är klart. Men de är också, det finns rätt så mycket populism i dem. Så att sen när det kommer till kritan och man frågar att vill ni faktiskt, till exempel i Finland, att Finland ska utreda ur unionen eller euron, så blir det lite svårare för dem också. Men att de europeiska majoriteterna tycks stöda den här rytmen. Det vill säga att man vid behov när EU måste få nya befogenheter. Det, världen ändras och det finns behov för nya uppgifter, så ska EU kunna göra det. Men man vill kanske inte se någon sån där plötslig, att EU plötsligt skulle omformas till en federal stat, utan steg för steg. Men riktningen är det, och jag tycker att vi i Finland också borde kunna prata om det här, att faktiskt EU är ganska nära till en federal stat. Det har många element som hör till det, och det finns liksom ingenting illa i att de här karaktären, särdragen, borde kunna liksom diskuteras ur det finländska synvinkeln och Europas synvinkel. Att vi har lite, där demoniserar vi ofta i Finland just att allt som har med F-ordet att göra är liksom att det är en dålig utvecklingstrend för Finland, men så är det ju inte.
Federativa tanken skrämmer. Det är ett skällsord eller ett skrämselord för många. Håller du med om den här bilden, Heidi Hautala?
Jo, nästan. För mig liksom den här liksom stora diskussioner om federalt Europa eller icke, så den är inte så särskilt intressant, för att det finns så väldigt mycket som man kan göra redan idag. Och jag tänker nu bara på det här att EU är ju fortfarande den största inre marknaden i världen. Och genom att liksom förvandla den här inre marknaden till någonting som nyttjar människor och har respekt för miljön, kommer att hitta svar till klimatkrisen och allt det här. Så jag tycker att det är väldigt spännande, och det finns väldigt mycket maktbefogenheter som kanske inte har riktats till det här ordentligt. Handelspolitik, alltså EUs ekonomiska relationer till världen, är också väldigt spännande. Alltså de här frihandelsavtalen också förvandlas lite till något annat, för att för 5 år sedan så sa man att handel är bara handel, och allt det här annat, mänskliga rättigheter, sociala normer, miljö, det är någonting annat. Så försök inte att blanda allt ihop. Men nu är det så att man inser att handelspolitik är också liksom ett instrument i att skapa jämställdhet, välfärd, respekt för miljön. Så kanske jag lite för länge i Europaparlamentet och lite för mycket inne, men jag ser att det finns väldigt mycket man kan liksom göra för att Europa, Finland och världen blir liksom bättre för alla. Så jag är inte så hemskt intresserad att diskutera vilka maktbefogenheter det ännu behövs. Men att jag måste upprepa att det här att man kan inte liksom fortsätta med utrikespolitiken så att det behövs enhällighet av 2027-2028, kanske nästa gång 30 medlemsländer. Så att man måste kunna spela en roll i världen som är i en kris.
Och därför att det används, det blir ett veto i praktiken när alla måste överens. Ja. Det används för att utpressning, intern utpressning och egentligen andra saker också.
Ja, förresten om kan jag göra lite annons för Olli Rehns nya bok. Alltså, han är nu naturligtvis generaldirektören för Finlands Bank. Men han var ekonomi och liksom monetär kommissionär i kommissionen under de här krisåren. Och det är väldigt spännande att läsa hur egentligen genom den här krisen steg för steg kunde man liksom försvara euron med olika, till exempel bättre koordinering av ekonomisk politik av medlemsländer, skapa en sån liksom stabilitetsfond, stabilitetsmekanism, så att euron kan försvaras mot marknadskrafter som hade helt tagit över. Så det är spännande att läsa genom det här, och liksom, jag tycker att den stora lärdomen där är att med tanke på framtidens ekonomiska kanske eurokriser, så måste liksom EU måste vara, och euroområdet måste liksom kunna försvara sig bättre. Och nu finns många mekanismer på plats som inte fanns då den här krisen började 2009 ungefär, för 10 år sedan. Så att det har åstadkommits ganska mycket ändå, men det var jättesvårt.
Ni lyssnar på Slaget efter 12 här i Yle Vega. Vi diskuterar inget mindre än Europas framtid här med Teija Tiilikainen från EU-center för att motverka hybridhot här i Helsingfors och Europaparlamentarikern för de gröna Heidi Hautala. Får jag vrida lite klockan? Det var ju alltså 1995, då var världen fantastisk. Finland gick med och Sverige gick med i EU och så vidare. Och det var väl länge sedan. Och sen fick vi en gemensam valuta. Det var på något sätt en högstämning här. Det var go i Europapolitiken. Mm-hmm. Det ledde någon vart, det blev resultat och man kunde glädjas. Politikerna kunde krama om varandra och säga fint har vi gjort det här. Nu skissar vi här lite på en framtid här. Men vem ska så att säga bära upp, vem ska driva det här? Vi ser här, under många, många år var Angela Merkel i Tyskland Europas ryggrad, får man väl säga, nästan. Man ska inte aldrig ens förtjänst allting, men hon har en väldigt stor del i allting under många år. Nu är hon på avgående, hon är fortfarande förbundskansler, hon är inte partiledare och så vidare och så vidare. Tyskland har en skakig regering med socialdemokrater som inte riktigt vet vad de vill. Så Tyskland är inte riktigt så där, får ni bedöma, att har inte samma tyngd just nu. Sen har vi Frankrike, sen har vi sydeuropeerna som vill en sak, sen har vi de forna östeuropeerna som vill något helt annat, och sen har vi britterna som inte vill vara med. Vem ska ta tag i det här?
Jag hoppas att så småningom ska vi också se starkare gemensamma institutioner. Att det har varit lite så att kommissionen, att i princip så har vi nog sett en förstärkning av de gemensamma institutionerna när man talar om maktbefogenheter, Europaparlamentet, också kommissionen, och medan medlemsländernas kretsar, Europeiska rådet och rådet har blivit, ja, kanske Europeiska rådet, toppmötesrådet har en synlig och central roll, men rådet har nog blivit ett slags andra kammare, så som det var tänkt också, att de här gemensamma institutionerna är starka. Men Europa behöver liksom, tycks behöva ett ansikte eller två, och det är det de här europeiska institutionerna inte har kunnat liksom komma med, utan då har man tyckt att man har kanske sökt i de ansiktena där man tänker att makten finns. Och det stämmer ju att i stor del så är ju de stora medlemsländerna använder mycket makt, och att man har mycket att förvänta sig från dem, men de kan ju inte ensamma påverka, de är inte enda, de kan fungera som någon slags galjonsfigurer, men inte ta hela Europas ledarskap i sina händer. Så jag skulle nu efterlysa när vi får en ny kommission också, och så som Heidi sa, just i dagens läge så tycks förtroendet för EU vara starkt i många medlemsländer. Så det skulle vara lite nu dags att höja profilen för de här för gemensamma institutioner. Vi har en parlamentarism på EU-nivå, men vi upplever inte på ett rätt sätt. Så vi borde erkänna att det finns ett parlamentariskt system där också. Kommissionen är liksom Europas regering, och som i princip har den här och inte bara i princip, men också i verkligheten har den där makten att göra, ta initiativ till ny lagstiftning och göra också ta initiativ till andra saker, så att ditåt skulle jag lite titta.
Jag tänkte på att nu hör man nyheter från olika delar av världen, att det finns väldigt mycket demonstranter i Chile och i asiatiska länder och överallt. Vad som kommer att hända är att jag tror att det är en sån liksom stor protest mot de politiska eliterna som inte har kunnat liksom organisera en tillfredsställande vardag för folk. Och det är någonting som EU också måste tänka på, att vi är ju ingalunda utanför den här utvecklingen om polariseringen fortgår, om fattigdomen inte kan bekämpas. Så jag tycker att det här att Å ena sidan måste man liksom nu ta den liksom sociala dimensionen på allvar. Och det är någonting som EU har nu börjat fundera lite grann. Alltså det är inte bara gällande liksom budgetdisciplin och allt det här stabilitet, utan det är också att man uppger att man måste värna om jämställdheten. Se till att ingen grupp diskrimineras och så här. Och sen andra sidan tycker jag att det finns väldigt mycket att göra att liksom öppna beslutsfattandet för medborgarna. För att det känns som att allt liksom händer bakom lyckta dörrar fortfarande. Och det är också det liksom vardagligt arbete som jag sysslar med. Nu har jag just kritiserat Finlands ordförandeskap för att den inte har kunnat liksom lösa sina löften om att öppna beslutsfattandet inom ministerrådet. Det fanns många löften att det kommer att hända, men väldigt lite händer egentligen. Och det fanns många förväntningar för att Finland är känd för sitt försvar av öppenheten inom EU. Så det finns mycket att göra kvar.
Frankrikes president profilerade sig ju som goda europeer när han tillträdde här. Men återigen, Tyskland, Shaky, Heidi Hautala vill lösa allt. Vem har du med dig? Vilka?
Nej, jag tror inte så mycket att det finns brist på personligheter. Om Merkel avgår och nu till tillfället har vi Macron som har höjt profil och det där. Men det är just den här gemenskapsmetoden. Det låter lite tråkigt, men det är det här att kommissionen föreslår Europaparlamentet och ministerrådet, alltså medlemsländerna. De här två liksom olika aktörer sen beslutar tillsammans. Och att det är liksom den här metoden som man kan försvara. För att resultaten är ofta ganska balanserade och bra.
Det stämmer. Det som jag tycker fortfarande att hör till de här politiska ledarna, och det har varit Macron har varit väldigt bra, men också Merkel, så att de visar liksom förtroende för det här europeiska projektet. Att de ger sin modell typ till medborgarsamhället. Och Macron var ju väldigt modig när han i valkampanjen, han visste att det är ett tema som delar Frankrike, och han hade en kraftig motståndare i Le Pen, men trots det så ville han liksom den huvudsakliga agendan var ju förra gången Europa. Sådana ledare behövs, det som visar förtroende och sen förhoppningsvis också påverkar den europeiska atmosfären.
Det har absolut rätt i det, och jag tror att problemet har varit att det finns väldigt många ledare som inte är modiga, som inte tar risker. Och som går bakom ryggen av Bryssel. Alltså det är liksom EU som har försvårat vår situation här i landet. Och det är ju inte främmande till politiska partier i Finland heller. Men Finland hör inte till det värsta. Men jag brukar säga att Brexit kanske inte alls skulle ha liksom börjat om underhuset, alltså parlamentet i Britannien, skulle ha motsvarande rättigheter i EU-politiken. Alltså helt vardagliga EU-politik som Finlands riksdag har. För att det är min uppfattning att det diskuteras ganska mycket EU-politik i Finlands riksdag. För att varje riksdagsledamot är också EU-beslutsfattare. Men det är inte alls så i Britannien. Alltså det är helt utanför, så man kan skapa liksom såna liksom idéer om hur allt illa kommer från Bryssel och gör vårt liv svårare, och vi har tappat kontroll. Och nu måste vi ta kontrollen tillbaka.
Det har ju det den emotionella känslan.
Det är väldigt mycket känslor i det här hela.
Men om vi nu tittar på det här, alltså ett av kommissionens framtidsförslag är social pelare inom unionen, det kallas ju för pelare, de här arbetsområdena inom EU, och då finns det då jämställdhet, det finns lön, alltså minimilöner, standarder och lite sånt där. Hur ska man kunna göra reklam för det till folket här hemma i Finland, därför att det kommer ju vara regler som måste kunna omfatta Kroatien och Portugal och Finland, lika och Tyskland och Österrike, hela faderullan, alla samma. Så det kommer vara, förmodligen vara någon slags regelverk som, nu talar jag med om så här hemmafördelen här, så att säga, men att som vi redan uppfyller antagligen. Vi har många av de där kraven som kommer införas som minimikrav. Klara det, antagligen Finland redan. Hur ska vi då sälja in det här att titta, nu tar EU-ledarskapet?
Jag tror att EU-kommissionen och parlamentet också i stor grad har förstått att man måste liksom ha mera dialog på olika sätt med medborgarna. Och det har börjat hända. Mm. Kommissionärer reser runt och organiserar såna här liksom medborgardialoger. Och jag vet inte hur många hundra kommer till det, men jag har varit med Jyrki Katainen i några och diskuterat cirkulär ekonomi och så där. Så det finns väldigt, väldigt många inspirerande projekt som man kan bäst åstadkomma på EU-nivån och inte bara i ett enskilt land. Så att liksom inkludera människorna i de här processerna är viktigt.
Mm.
Och det här sociala Europa så har så väldigt många olika dimensioner. Att det har med den här gemensamma marknaden att göra. Att det ska också ha en social dimension när man tänker på arbetstagarna eller de som flyttar runt om i Europa.